Ja, jag tycker det är väldigt roligt att stå här idag, och jag är särskilt glad för Steffes mamma. Vad heter du? Gulli. Jag höll på att glömma Gulli. Ja, efter jag mötte Steffe var på väg hit nästan, och sen så kom det, var någon som ringde. Ja, jag fick, det var lika bra att träffa Steffes mamma. Jan-Olof, ja, vi är välkomna allihop. Ja, när jag predikade här senast så handlade prediken om Jesu uppståndelse också, men det var en som jag hade haft en gång förut. Och i den här serien som jag håller på med nu då, som jag liksom planerar, då var jag också framme vid Jesu uppståndelse, så därför så blir det två predikningar på rad här som jag har, som handlar om Jesu uppståndelse. Och i den här predikan idag, vi ska titta på tre stycken huvudpunkter. Ja, punkt 1, Jesus har uppstått. Och punkt 2 här då, uppståndelsens under är en verklighet. Och punkt 3, följden av Jesu uppståndelse. Sen så har jag också en liten personlig fundering som också kommer, som ni kan liksom fundera på, och du kan redan nu börja tänka på den. Och tänk dig så här, tänk dig den tanken att Jesus står framför dig, eller han kanske sitter bredvid dig i bänken, men han säger: frid vare med dig. Jesus säger: frid vare med dig. Ha den tanken med dig under predikan här. Och på slutet så kommer det också ett lite bibelord som är bra att minnas. När Jesus dog så orsakade det stor förvirring och stor misströstan bland hans lärjungar och vänner. Och men 3 dagar efter korsfästelsen så inträffade ett under. Jesus uppstod från de döda. Punkt 1 här. Jesus har uppstått. Och jag ska läsa från 2 ställen i evangelierna som handlar om Jesu uppståndelse. Och det är från Matteus 28, vers 1-10. Och sen så läser jag Johannes evangelium 20 kapitlet, vers 1-10. Men jag börjar med Matteus, och från Matteus så läser jag: efter sabbaten i gryningen den första veckodagen gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven. Och se, då blev det en stor jordbävning, ty en Herrens ängel steg ner från himmelen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Ängeln sa till kvinnorna: var inte förskräckta. Jag vet att ni söker Jesus den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Och se, han går före er till Galileen. Där kommer ni att få se honom. Jag har nu sagt det till er. De skyndade sig då bort från graven under fruktan och i stor glädje och sprang för att tala om det för hans lärjungar. Och se, Jesus kom emot dem och hälsade dem. Och det gick fram och fattade om hans fötter och tillbad honom. Då sa Jesus till dem: var inte förskräckta. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där kommer de att få se mig. Johannes skriver också om uppståndelsen. Jag läser det som Johannes skriver. Johannes 20:1-10. Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem: de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de lagt honom. Då begav sig Petrus och den andra lärjungen ut till graven. De sprang båda på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax efter kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet, men den låg inte tillsammans med bindlarna utan för sig, hopvikt på en särskild plats. Sen gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven, och han såg och trodde. Förut hade den nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Därefter vände lärjungarna tillbaka hem. Ja, Bibeln, det beskriver här detaljerat händelserna kring Jesu uppståndelse på det sätt som vittnen som var på plats, hur de upplevde det. Och av deras vittnesbörd så kan vi veta att uppståndelsen, den är en historisk händelse. Men det är ju så att Jesu uppståndelse, den liksom övergår vårt mänskliga förstånd. Jesus, han uppstod genom Guds oerhörda maktgärning. Och ingen människa kan fatta vad som verkligen skedde eller hur det var möjligt. Vi får ta emot det här i tro. Men fast den uppståndelsen, den är och den förblir Guds stora under, så kan det hjälpa oss till lite större klarhet om vi ska titta på några fakta som står lite längre fram här. Men Jesus har uppstått. Uppståndelsens under, en verklighet, det satte jag som punkt 2. Jesus, han förutsåg själv sin uppståndelse. Det står det om bland annat i Lukas 18:31-33. Det står så här: Jesus tog de 12 åt sidan och sa till dem: se, vi går upp till Jerusalem och allt som genom profeterna är skrivet om människosonen ska gå i uppfyllelse. Ty han kommer att utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Här säger Jesus själv att efter det att han dött så skulle han uppstå. Han skulle uppstå på tredje dagen. Graven, den var tom. Det berättade ängeln för kvinnorna och lärjungarna. Petrus och Johannes, de såg det när de tittade in i graven. Ängeln, han sa till kvinnorna: han finns inte här, han har uppstått. Och Petrus och Johannes, den där lärjungen som sprang fortare men inte vågade gå in först, den som Jesus älskade, det var Johannes. De såg när de tittade in i graven, Jesus fanns inte kvar i sin grav. Kroppen, den var borta. Endast linnebindlarna som varit lindade runt hans kropp, duken som hade täckt hans huvud, det fanns kvar. Men Jesu kropp var borta. Nu var det ju så att både Jesu vänner och Jesu fiender, de ville förhindra att det skulle hända någonting med Jesu kropp. När Jesu vänner hade begravt honom, då ville det inte att Jesu kropp skulle bli stulen. Det rullade en stor sten framför öppningen på graven. Det kan vi läsa om. Det står det exempelvis i Matteus 27:59-60. Där står det att Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och la den i sin nya grav som han låtit hugga ut i klippan. Sen rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. De rullade för en stor sten så att Jesu kropp skulle vara kvar i graven. Jesu fiender, de ville inte heller att kroppen skulle föras bort. Det ordnade så att en vaktstyrka förseglade stenen och bevakade graven. Det kan vi läsa om i Matteus 27, 62-66. Det står så här. Nästa dag, som var dagen efter tillredelsedagen, då samlades översteprästen och fariseerna hos Pilatus och sa: Herre, vi har kommit att tänka på vad den där villoläraren sa medan han ännu levde. Efter 3 dagar ska jag uppstå. Ge därför befallning om att graven blir säkert stängd fram till 3:e dagen, så att hans lärjungar inte kommer och stjäl hans kropp, och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första. Pilatus sa till dem: Här har ni vaktstyrkan. Gå och bevaka graven så gott ni kan. Det gick och bevakade graven och förseglade stenen. Det satte också ut vakten. Jag tror att Pilatus, han hade nog anat att det var något speciellt med Jesus. Så han, när han sa bevaka så gott ni kan, sa han. Han begrep nog att här kommer det att hända någonting. Men vi ska fundera ett tag här nu på några alternativ vad som kunde ha hänt med Jesus. Om Jesus inte hade dött utan bara blivit lite grann försvagad och skadad av korsfästelsen, hade inte då stenen och vakterna hindrat honom från att fly från graven? Om däremot Jesu vänner hade försökt stjäla hans döda kropp, hade då inte vakterna hindrat den? Men å andra sidan, inte hade väl Jesu fiender någon anledning att avlägsna kroppen? Skulle inte frånvaron av Jesu kropp bara uppmuntra tron på hans uppståndelse? Som jag ser det i fall, så tycker jag att Jesu uppståndelse, det är den enda rimliga förklaringen till att graven var tom. Graven var tom. Jesus hade uppstått. Och nästa delpunkt är att Jesus, han uppenbarar sig för sina lärjungar. Jesus, han visar sig för många av sina lärjungar. Om man gör en liten lista över vilka han visar sig för med utgångspunkt från 1 Korintherbrevet 15:3-8, då blir den listan ganska lång. Paulus, han skriver så här: Jag meddelade er det allra viktigaste vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd och att han uppstod på 3:e dagen enligt skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Sen visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som är som ett ofullgånget foster. Jesus, han visade sig för Kefas, alltså för Petrus, och det 12, och varför Paulus säger det 12, det vet jag inte, för att lärjungaskaren hade minskat från 12 till 11. Men han sa i alla fall det 12. Jesus, han visar sig för lärjungarna. Han visar sig för en grupp på 500 bröder. Han visar sig för Jakob. Han visar sig för alla apostlarna. Och Paulus, han fick också se honom. Ja, det var många personer som såg Jesus efter sin uppståndelse. Och när Paulus skriver till korintierna, så var uppgifterna han kom med, de var helt fullt möjliga att kontrollera. De flesta av de 500 bröderna, de levde ännu. Ögonvittnena, de fanns kvar. Men man skulle kunna tänka sig att det var en synvilla som lärjungarna såg när Jesus uppenbarade sig för dem. Nej, Det var ingen synvilla. De fick ta på honom. Ja, de fick röra vid honom. De fick titta noga på honom. De fick titta på hans händer och hans fötter. Ja, de fick se märkena efter spikarna. Och Jesus, han fick mat som han åt inför deras ögon. Det står det om bland annat i Lukas 24:36-43. Jag läser inte det stället, men det var precis det jag sa där i sammanfattning. Och just det här att de räckte honom en bit stekt fisk, och han tog den och åt inför deras ögon. Det är ingen synvilla som äter fisken så att den försvinner. Jesus, han var ingen synvilla. Han hade uppstått i sin kropp. Sen, den kristna församlingen kommer till. Några veckor här efter det att Jesus hade uppstått, det var vid pingsthögtiden, då kom den kristna församlingen till. Då predikade Petrus. Huvudämnet i hans pingstpredikan, det var Jesu uppståndelse. Och här ska ni få lyssna till ett avsnitt ur Petrus predikan. Och den finns nedskriven i Apostlagärningarna 2:29-32. Petrus, han säger: mina bröder, jag får väl öppet säga att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland oss än idag. Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Kristi uppståndelse och sa: han skall inte lämnas kvar i graven, och hans kropp skall inte se förgängelsen. Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Hur åhörarna som lyssnade till Petrus predikan reagerade, det kan vi läsa om i Apostlagärningarna 2:37-42. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Och det gäller alltså oss, va? Också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem: låt er frälsas från detta bortvända släkte. Det som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Om Jesu kropp fortfarande hade varit kvar i graven, då skulle inte folket ha reagerat på samma sätt på Petrus predikan. Petrus, han skulle ha avslöjats som lögnare, och det skulle inte ha blivit någon församling som resultat. Hade Jesu fiender haft möjligheten att visa upp Jesu döda kvarlevor, då skulle de ha gjort det. För vår kristna tro så är det väsentligt att veta att Jesu uppståndelse, det är ett faktum, det är en historisk händelse. Och det sista och det viktigaste steget, det är ändå ett tronsteg. Att ta emot budskapet om Jesu uppståndelse i tro. Ja, nu har jag haft två punkter och ni har underpunkter. Punkt 3, följden av Jesu uppståndelse. Ja, vi ska titta på några bibelställen och se vad uppståndelsen säger om Jesus Kristus. Vi ska se på den kraft som Gud kan verka i våra liv. Och vi ska också se vad som till sist kommer att hända med de kristnas kroppar. Först, Vad säger uppståndelsen om Jesus? I Romarbrevet 1:4 står det: och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son, allt ifrån uppståndelsen från de döda. Evangelium om Jesus Kristus, vår Herre. Uppståndelsen visar alltså att Jesus är Guds son. Sen, vad säger uppståndelsen om den kraft som Gud vill verka i våra liv? Efesierbrevet 1:18-21, det säger: jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Men denna kraft, med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Den kraft som uppväckte Kristus från de döda är också verksam i den som tror på Jesus. Ja, tanken den svindlar när man tänker på det. Den kraft som uppväckte Jesus från de döda, den är verksam i den som tror på Jesus. Ytterligare, vad säger uppståndelsen om vad som till sist kommer att hända med de kristnas kroppar? Jag kommer att läsa från Filipperbrevet 3:20-21 och från Romarbrevet 8-11. Först från Filipperbrevet: men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han skall förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Vår kropp kommer att bli förvandlad så att den blir lik Jesu kropp. Den kropp som han har i sin härlighet. Och nu fortsätter det från Romarbrevet: om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Våra dödliga kroppar skall bli levande. Jag kommer att tänka på en liten kör som är så här: ja, så sant jag lever, hela jorden skall bli full av Herrens härlighet. Ja, så sant jag lever, hela jorden ska bli full av Herrens härlighet. Av härlighet, av härlighet, av Herrens härlighet. Ja, så sant jag lever, hela jorden ska bli full av Herrens härlighet. Ja, så sant jag lever, hela jorden ska bli full av Herrens härlighet. Av härlighet, av härlighet, av Herrens härlighet. Ja, så sant jag lever, hela jorden ska bli full av Herrens härlighet. Våra dödliga kroppar, de är levande. Hela jorden ska bli full av Herrens härlighet. Till den personliga funderingen som vi hade: tänk dig att Jesus står här framme eller bredvid dig. Han kanske står här bredvid mig, eller kanske sitter vid din sida i bänken. Han tittar på dig med sina kärleksfulla ögon och så säger han: frid vare med dig. Känn ingen oro, känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Faders hus finns många rum. Känn ingen oro, känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Ja, predikan idag, den har handlat om Jesu uppståndelse. Vi har en levande Jesus som är vår advokat. Han sitter på faderns högra sida och han talar gott för oss. Jesus, han tog frivilligt på sig våra synder, tog han på sig. Han gav frivilligt sitt liv. Döden kunde inte behålla honom. Han uppstod, han lever idag. Och det är grunden för vår kristna tro. Uppståndelsen, det är ett historiskt faktum som vi tar emot i tro. Nästa gång här nu som jag predikar, och det blir nog förmodligen redan nästa söndag, ja, då kommer predikan att handla om en levande Jesus som lever i den kristne, en levande Jesus som lever i den som tror på Jesus. Och det kommer att bli bra alltså. Ja. Paulus, han skrev i sitt första brev till Korinther kapitel 15 och versen 3-4. Och de här verserna tar vi med som ett litet minnesord från den här predikan idag. För det är liksom grunden för vår kristna tro. Och det är grunden för vår tro som vi står på. För utan Jesu uppdöd och uppståndelse, ja, då var det meningslöst att ha Smedjebakkyrkan här. Men vi får berätta för våra medmänniskor i Smedjebaken att vi tror på en levande Jesus. Och Paulus, han skriver så här: jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Och att han blev begravd. Och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Där står en levande Jesus här mitt ibland oss. Och han säger: frid vare med er. Hur kan han säga så? Jo, Jesus, han vill dela med sig av sin frid. En frid som världen inte kan ge. En frid som bara kan komma från honom. Och då kan vi sjunga så här: frid, frid, underbar frid, som min fader i himmelen ger. Du våg hör den eviga kärlekens hav. I min ande du sänker dig ner. Sjung med allihop. Frid, frid, underbar frid, som min fader i himmelen ger. Du våg hör den eviga kärlekens hav. I min ande du sänker dig ner. Vi höjer lite grann. Fred, frid, underbar frid, som min fader i himmelen ger. Du våg hör den eviga kärlekens hav. I min ande du sänker dig ner. Tack kära Jesus att du dog och att du uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Tack Jesus att du uppstod och att du är en levande Jesus som kan stå här och bara säga: frid vare med eder. Frid vare med dig. Frid vare med dig, Jan Olof. Frid vare med dig, Roger. Frid, ja, vad heter du nu? Gurli, frid vare med dig, Gurli. Och det fina med Jesus, det är att han är inte som Bjarne som glömmer bort vad Gurli heter. För Jesus, han känner dig, Gurli. Han vet att du behöver hans frid. Och ta emot honom i hjärtat och bli en ny skapelse. Bli förvandlad och få ett nytt liv. Och det gäller Jan-Olof och Roger och oss allihop. Och Bjarne och Bosse och Eivor. Mm. Allihop gäller det. Nu nämnde jag inte allihop, men det gäller jag inte nämnde också. Vi får ta emot Guds frid som övergår allt förstånd. Som bevarar våra tankar och våra hjärta i Jesus Kristus. Det var Filipperbrevet 4 fritt citerat. Ni ska ha tack för att ni lyssnade till den här dagens predikan. Och ja, det ska bli kaffe alldeles snart. Fred, frid, underbar frid, som min fader i himmelen ger. Du våg, hör den eviga kärlekens hav. I min ande, du sänker dig ner. Och som sagt, nästa söndag, en levande Jesus som lever i den kristne. Mm. Och det är en verklighet. Amen.
Gud son steg ner till oss från ljusets rike. I tjäna skepnad människogäster, den Guda sände blir i allt vårt like. Och som oss arma frästa ut i allt, han går omkring, gör väl och hjälper alla. Han lättar bördor, läker varje sår. Han tänder helig eld i hjärtan kalla, och sänker ljus där sorgens mörker rå. Ännu idag hans fotsteg kan du höra. Nu är din stund, besinna nu ditt väg. Kan vid hans mantel flink i tråd röra, så väller hälsokraften till din själ. Han går omkring, gör väl och hjälper alla. Han lättar bördor, läker varje sår. Han tänder helig eld i hjärtan kalla, och sänker ljus där sorgens mörker rå. Din nöd är stor, din skuld du djup begråter. Du var för svår och svek i provets stund, men hör, han bjuder dig att komma åter. Och fast består ännu hans fridsförbund, han går omkring, gör väl och hjälper alla. Han lättar bördor, läker varje sår. Han tänder helig eld i hjärtan kalla, och sänker ljus där sorgens mörker rå. Idag går Jesus fram, när snart kan hända. Ej mer hans röst du hör som kallar dig. Säg, vill du ej till frälsaren dig vända, för nådens söker sig. Han går omkring, gör väl och hjälper alla. Han lättar bördor, läker varje sår. Han tänder helig eld i hjärtan kalla och sänker ljus där sorgens mörker rår.